Jesus du. Jesus du. Her vore Gud. Kom Jesus du. Her vore Gud. Alla ska se.
Tack Jesus, du är underbar, du är stor, du är fantastisk. Vi tackar dig att vi får komma till dig igen och igen. Du är aldrig någon människa besviken. Liv och övernog ger du till oss varenda gång. Vi tackar dig för att du gör den här dagen. Tackar dig för att du är här. Tackar dig för att du är med var och en där hemma där de följer det här. Tack Jesus för vad du har förberett för den här dagen. Amen. Pris för Gud. Här ser du en glad pastor. Jag vill bara börja med att säga ett tack den här dagen. Jag vill säga ett tack till alla de som inte ni ser, ni som sitter där hemma. Det här teamet som är bakom här och som gör det här möjligt. Jag skulle kunna stå här och predika mig blå i dessa tider utan att någon fick del av det. Men tack vare ett idogt arbete bakom kulisserna så blir det här så bra. Så just nu tänker jag bara ge en stor applåd till er där. Tack ska ni ha. Ni är fantastiska. Jag tror att de applåderade hemma med. Tack och lov. Jag kände mig lite grann som Jesus i synagogan i Nasaret. Jag vet inte om du har läst om honom. Men när han hade typ sin första predikan så citerade han ifrån Jesaja det 61 kapitlet. Och han sa bland annat följande. Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Jag känner bara sån frimodighet idag i detta. Därför att jag vilar väldigt tryggt i att det här beror inte på mig om jag skulle ge glädjens budskap till de fattiga. Om det berodde på mig om de fångna skulle få sin frihet, då skulle jag nog inte ens gå upp här. Men jag vet att Gud vill göra det. Precis det som Jesus sa, precis det som jag citerade. Jag tror att Gud vill göra det idag. Jag är så fylld av förväntan till Herren för vad han vill göra den här dagen. Och idag vill jag ta med dig och liksom borra ner mig lite grann i ett par bibelord. Du vet, vi har en tendens att eftersom det händer så mycket och stimmar runt omkring oss så kan vi själva bli lite ytliga ibland. Men det är underbart att bara få stanna upp, borra lite djupare, tänka lite saktare kanske eller lite mer ordentligt på saker och ting och i all synnerhet när det gäller Guds ordet. Och jag vill bara ha med dig på ett par verser i Romarbrevet. Sen ska vi därifrån ska vi göra lite olika utvecklingar. Men i Romarbrevet 8 så vill jag nämna två stycken verser för dig. Det är vers 37 och det är vers 28. Och vi ska börja med att läsa vers 37. Det står så här. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. I allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Jag tycker det här är fantastiskt och jag hoppas att jag bara kan hjälpa till och väckla ut den här versen en smula så att du också får se, får del av det som den här versen egentligen talar om. Men Låt oss bara börja från början av versen. Det står i allt detta. Inte vid sidan om, inte istället för, inte när allting jobbigt har varit, utan i allt detta. Många gånger så tänker vi kanske inte minst om de här tiden, tänk om jag bara kunde slippa detta. Eller tänk om jag bara kom igenom det här. Men det säger inte den här bibelversen, utan bibelversen säger i allt detta. Mitt i allt detta vinner vi en överväldigande seger. Gud är inte en Gud som väntar på oss på de andra sidan svårigheterna, utan Gud, han går med oss rakt igenom. Och nyckeln är förstås att vi följer honom, att vi går tillsammans med honom. I psalm 23, som många av er känner igen, så säger en av versarna, det är vers 4: även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig. Gud är med dig, oavsett om du är på höjden eller om du är på djupet, så är Gud med dig. För Jesus sa, det står i Matteus 28, jag är med er alla dagar till tidens slut. Så i allt detta, i dessa tider, i de prövningar som hela världen faktiskt går igenom, så säger Gud, jag är med dig. Men inte bara säger han det, i allt detta vinner vi en överväldigande seger. Alltså känslan i omvärlden just nu, det är inte så mycket av segervisshet eller segerkänsla. Man hör dagligen i media så säger man, ja, det värsta ligger nog framför och vi vet inte hur det här kommer att gå och vi ser prognoserna ser inte goda ut. Och vi har stor respekt för sakkunskapen, så jag vill inte på något sätt slå ner på dem. Men jag vill påminna dig och mig om att Gud talar om att i allt detta så finns det en seger. Och den segern, det är till och med en överväldigande seger. Det ordet det skulle kunna översättas med en makalös seger eller en ojämförlig seger. Så mitt i dina och mina omständigheter så kan vi finna någonting, eller snarare någon, som ger oss kraft. Inte bara överleva, men till och med att övervinna. Att bli mer än övervinnare, vilket en annan översättning av samma vers säger. Då är frågan om, det här låter nästan för bra för att vara sant. I allt detta vinner vi en överväldigande seger. Hur kan vi veta detta? Hur kan vi våga lita på ett sådant uttalande? Jo, men segern kommer genom honom som har älskat oss. Honom som har älskat oss. Så det har med Guds kärlek att göra. Och Guds kärlek, den är uttryckt på allra bästa sätt. Och sitt allra starkaste uttryck har den just i Kristi kors. Det är det absolut starkaste beviset på att Gud faktiskt älskade oss. Johannes 3:16 är ytterligare ett väldigt välbekant bibelord, tror jag, för varenda en som lyssnar. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Korset talar om försoningen, korset talar om Jesus ställföreträdande död, offren på korset. Det talar om att han tog vår plats alltså. Det talar om hans död, men det talar också om hans uppståndelse och den seger som är förknippad med allt detta. En seger som Jesus vann för dig och mig. Livet vann. Livet besegrade döden och nästa helg då det är påsk kommer vi särskilt förstås att fira detta. Men eftersom den första påsken redan har varit så har vi alla anledning att fira det redan idag. Och framförallt att påminna oss om det redan idag. När jag var yngre I ett annat årtusende så var jag scout ett tag. Jag var UV-scout, unga viljor. Och varje möte så ingick det att man skulle ge lösen. Ledaren ställde sig framför oss. Jag hoppas att det fortfarande är så på UV. Ledaren ställde sig framför och säger: unga viljor, giv lösen. Var på alla scouter lyfte fingrarna in och ur och säger. Och så säger förstås, först säger ledaren så här: Kristus har segrat. Och scouterna säger: vi kan segra. För det är precis på det sättet det är. När Kristus vann seger, då gjorde han inte det för sin egen skull, utan han gjorde det för din och min skull. Därför så kan vi säga idag, i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Jag tänker också på ett annat bibelord, Romarbrevets 5:e kapitel och den 8:e versen, som nämner precis om detta. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Jag vill slå upp min bibel och läsa ett annat bibelord som jag tycker är fantastiskt. Det är Kolosserbrevets 2:a kapitel. Och det är från vers 13 och ett par versar framåt. Kolosserbrevet 2 från vers 13. Det är ett annat bibelord som beskriver just det som jag talar om den här dagen. Ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla våra överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika det fast på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Vad betyder alla dessa ord? Jag tror det betyder enkelt uttryckt att det Jesus gjorde på korset för 2000 år sedan, där i finns kraften som kan förvandla din situation. Vad det än är som binder dig den här dagen, om det är synden eller skammen, om det är smärtan eller fruktan, om det är depressionen eller mörkret, vad det än är, så vill jag att du ska veta den här dagen: Jesus besegrade detta. Han triumferade över alla dessa makter som vill förlösa ondska och hemskheter över oss. Och vi är här idag, precis som du såg på Karinas fantastiska tavla, så vill vi vara en sån här skylt som lyser så tydligt vi bara kan och säga: det finns en utväg. Det finns en väg ut. Han heter Jesus. Jesus sa: jag är vägen, sanningen och livet. Och han är utvägen för dig, och han kan bli det just idag. Inte bara i en framtid, inte en gång på tiden när vi når himlen, utan just nu och just här så vill Gud bereda en utväg för dig i din situation. Så vårt budskap till dig, det är väldigt enkelt. Vi vill säga: Gud älskar dig. Jesus dog för dig. Men Jesus lever idag. Och han vill att det liv som han lever, det liv som han har, att du ska få del av det. Det är ett ganska annorlunda liv, för det är ett liv som har en källa i sig som flödar över. Det blir ett överflödande liv. Det betyder inte att det blir ett liv utan problem eller utan utmaningar. Men vad det betyder, det är att det livet har ett löfte om att han är med dig varje dag, i varje situation. Hans obegränsade kraft finns tillgänglig för dig. I allt detta. Apropå detta med Guds kärlek, jag måste bara säga det, att Gud älskar ju inte oss människor för att vi förtjänar det. Kanske sitter du där och så tänker du att ja, det är nog gott och väl, men jag är ingen bra människa och mitt liv har inte varit något vidare och jag är liksom inte förtjänt av att få del av det här goda som Gud kanske vill ge om man nu finns. Men då måste du veta att det går aldrig efter förtjänst. Gud älskar oss trots att vi inte förtjänar det. För det gör inte jag heller. Jag kan synas präktig och duktig och allmänt fin. Och det är jag ju förstås. Men i den mån jag är det så är jag det på grund av Jesus. Ingen människa förtjänar Guds kärlek. Men Gud ger den till var och en trots att vi inte förtjänar den. Är inte det goda nyheter? Så det betyder med andra ord att Gud älskar dig till och med när du minst förtjänar det. För högst troligt är det då som du behöver allra mest. Och där är Gud. Gud är med dig denna dag. Och det betyder att i allt detta så kan du på grund av Guds kärlek uttryckt i Jesus Kristus vinna en överväldigande seger. Den andra versen som jag vill läsa tillsammans med dig och läsa så här lite sakta, eller vad man får säga, lite grundläggande, det är den 28:e versen. Och den 28:e versen så kan man läsa följande. Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud. För dem som är kallade efter hans beslut. Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud. För dem som är kallade efter hans beslut. Man kan ju tänka så här, vi har talat om Guds kärlek till oss och det naturliga gensvaret på kärlek, vad är det? Ja, det är ju att man vill älska tillbaka, eller hur? Och den här versen talar just om det. Om vers 37 talar om Guds kärlek till oss så talar vers 28 om vår kärlek, vårt gensvar till honom. Och det är som sagt var ganska naturligt. Men den här kärleken då. Ja, vi har redan konstaterat Guds kärlek till oss, den ger oss en segerkraft. Hur är det då med vår kärlek, vårt gensvar till honom? Ja, det har faktiskt en liknande effekt. För de som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Vår kärlek gör det möjligt för Gud att vända varje situation till någonting gott. Bibeln säger att Gud är mäktig till det. Gud kan vända mörker till ljus. Han kan vända död till liv. Han kan vända nederlag till seger. Och när din och min relation med Gud är levande, det vill säga är på riktigt, då verkar Gud sin goda vilja både i och genom oss. Jag tänker på ett bibelord som står i 1 Johannes 2:15 som berör detta. 1 Johannes 2:15. Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Det här bibelordet tror jag vill lära oss att vi ska inte slösa vår kärlek på oväsentligheter. Utan vi ska ge kärleken till den som bäst förtjänar den. Och du vet ju vem, eller hur? Det är Gud. Han har först älskat oss och därför så älskar vi honom. Vi behöver bli mer och mer upptagna med att älska Jesus. Och det ligger i kärlekens natur, tror jag, inte bara att ge. För det är fullständigt självklart. Vi läste tidigare Johannes 3:16. Ty så älskade Gud världen att han gav. Men det ligger också i kärlekens natur att vilja ge det bästa. Varje förälder är så mån om sina barn. Man håller inte tillbaka. Man vill deras absolut bästa. Det är motiverat av kärleken som finns där. Kärleken till barnen. Så en enkel mätare på din relation med Gud, på din kärlek till honom, en liten temp så där man kan ta, det är ju: vad ger du till Gud? Vad får Gud utav dig och mig? Får han vårt bästa? Han förtjänar definitivt det. Och jag tror att om vi läser Romarbrevet 8 om att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud, så tror jag att det är just det bästa som kan förlösa Guds bästa. Många gånger när man citerar den här versen, så även jag, så läser man inte längre än just hit. Vi vet att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud. Amen. Men det finns en fortsättning på versen, och jag vill nämna någonting om den innan vi avslutar den här gudstjänsten idag. Vi vet att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut. Det här med kallelsen, vad är det? Vad betyder det? Jag tror det betyder att du och jag, vi är kallade. Vi är kallade av Gud själv. Bibeln säger att Gud har en plan, en specifik plan med varenda människa på den här jorden. En plan som var fastlagd, nedskriven långt innan vi blev till. Gud har en plan med ditt liv. Du är inte här av en händelse. Du är inte en olyckshändelse. Kanske har livet försökt att säga det till dig. Men du är sannerligen inte här av en slump. Du är här därför att Gud vill det. Därför att Gud vill möta dig och göra underbara saker i ditt liv och genom ditt liv. Om det är så, och så hävdar jag ju att det är då. Om det är så, då kan det inte finnas någonting som är mer angeläget än att hitta den planen och att försöka leva varje dag i den planen. För en kristen är det, eller åtminstone hoppas jag, att det är fullständigt självklart att det får vara en topprioritet. Jag vill vara den Gud vill att jag ska vara. Jag vill göra det Gud vill att jag ska göra. Men när man säger så, så måste man ändå komma ihåg att kallelsen utgår egentligen mindre från vad vi ska göra. Utan fokus från Guds sida, den ligger på vad vi ska vara. Vi ska nämligen vara med honom. När vi talar om kallelse så tänker vi på att jag är kallad att göra detta. Jag är kallad att predika. Jag är kallad att köra buss. Jag är kallad att vara en lärare. Amen. Det är gott och väl. Men innan den kallelsen, och för mer än den kallelsen, så är du kallad att bara vara tillsammans med Gud. Att tjäna honom, att lyssna till honom, att tillbe honom. Det är din och min viktigaste kallelse. Det är den kallelsen som föregår andra kallelse som vi kan uppleva att Gud ger till oss. Jag tänker på vad som står i första Korintherbrevets första kapitel och den 9:e versen. Gud är trofast. Han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Han har kallat oss till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Och jag tror som sagt att när vi talar om kallelse blir vi väldigt snabbt inriktade på vad det är vi ska göra. Alla de sakerna som behövs göras, alla de sakerna vi längtar efter ska ske och så vidare. Men varje människas primära kallelse, det är att vara med Gud. Utifrån den relationen så blir det förstås sen naturligt att vi vill och att vi leds till att göra olika saker för honom. Så det är frågan som jag ställer mig och som jag vill försöka besvara också tillsammans med dig idag. Hur gör vi för att underhålla den här kallelsen? Om det inte bara är vår kärlek till Gud som gör att allting samverkar till det bästa, utan det också hänger samman med att vi är och lever i den kallelse som Gud har för oss. Då blir det angeläget att underhålla kallelsen. För jag tänker, om vi underhåller kallelsen, då underhåller vi också kärleken. Och då förmår Gud på ett helt annat sätt att vara verksam mitt i våra omständigheter. Hur omöjliga de än ser ut, så kan Gud vända dem till sina möjligheter. Och då är det ingen rocket science som vi håller på med här, utan det är de vanliga. De som brukar lyssna på mig, de kommer att känna igen sig direkt här. Men icke desto mindre så begär jag din uppmärksamhet i detta. Därför att jag tror att Gud har inte gjort det svårt eller krångligt för någon av oss. Utan Gud har gjort det enkelt. Var och en av oss har möjlighet att leva starkt i den kallelse Gud har gett oss. Och det första jag vill nämna om, det är att vi behöver leva i Guds ord. Jag tog del av en undersökning för några veckor sedan som jag tyckte var fascinerande. Man har gjort en stor undersökning borta i andra sidan Atlanten. Man hade intervjuat 40 000, vill jag minnas, personer mellan 8 och 80 års ålder. Och man hade pratat med dem om deras bibelanvändning. Ursprungsfrågan som de ställde sig i den här undersökningen, det var det faktum att väldigt många amerikaner har en bibel, men väldigt få amerikaner läser i den bibeln. Nu är det ju gudskelov inte alls på det sättet i Sverige. Eller? Men emellertid, man ställde många frågor till alla dessa deltagare och man drog en del ganska väntade slutsatser. Men man såg också någonting annat som blev liksom den stora klun på den här undersökningen och blev i mångt och mycket en stor överraskning. Man frågade människor på vilket sätt och försökte mäta då vilken påverkan bibelordet hade på dem. Och då såg man att de som tog del av Guds ord en gång i veckan, alltså att man läste hemma eller att man fick det läst för sig i kyrkan, kanske på söndagen och så vidare, det hade en väldigt liten inverkan på deras liv, på alla de områden där man mätte det. Jag blev lite nedslagen när jag läste detta, för jag vet ju att jag grundläggande når ut med Guds ordet en gång i veckan. Jag tänkte det var att inte det kan hända mer. Men därför så vill jag ju förstås uppmuntra dig och mig själv och allesammans att leva mer i Guds ord. Men så frågade de också, men om du läser bibelordet två gånger i veckan, hur ser det ut då? Vad händer då? Hur känner du då? Och så massa frågor. Men de såg ungefär precis samma resultat som de som läste en gång i veckan. Nästa fråga. De som läser Bibeln tre gånger i veckan, vad gör det för skillnad i deras liv? Och då sa de, de beskrev det så här. Det var ungefär som du ser på en EKG-kurva och så kom ett hjärtslag. Ungefär så blev resultatet för dem som läste Bibeln tre gånger i veckan. Men de som tog del av Guds ord fyra gånger i veckan eller mer, där blev en radikal förändring i alla resultat i den här mätningen. Man såg att deras orosnivå gick ner, deras benägenhet att synda eller titta på porr, för det kan ju gå in under synda. Alla de här sakerna förändrades drastiskt. Och man kan ju fråga sig, eller åtminstone frågade jag mig, vad är det för magiskt med fyra? Tre vet vi är ett typ heligt tal och sju, det är för, vi har alla de här talen då, va? Men fyra. Men kanske är det så enkelt att fyra är mer än tre. Och om man tar del av Guds ord fyra gånger i veckan eller mer, då får Guds ord ett slags överläge. Och det påverkar våra liv. Det påverkar dem högst väsentligt. Jag tänker på ett bibelord även här. Första Korintherbrevet 15 kapitlet och den andra versen. Genom evangeliet blir ni frälsta om ni håller fast vid ordet som jag förkunnade. Annars var det ingen mening med att ni kom till tro. Det är väldigt radikalt uttalande som Paulus ger oss här. Genom evangeliet blir ni frälsta om ni håller fast vid ordet som jag förkunnade. Annars var det ingen mening med att ni kom till tro. I Romarbrevets 10 kapitel så skriver samme Paulus: tron kommer av hörandet. Inte av att ha hört, men av att kontinuerligt ta del av Guds ord. Och tro är det som kopplar oss samman med Gud. Därför är ordet så viktigt, och därför du som vill leva i seger i den här tiden, för det tror jag du vill, och du som vill hålla fast vid din kallelse, för att det är så betydelsefullt, inte minst i dessa dagar, du behöver ha Guds ord varenda dag in i ditt liv. Fredagskväll så fick jag svara på väldigt, väldigt många frågor ifrån ungdomarna här i församlingen. Det var spännande. Mer än 50 frågor. En del var dråpliga, en del var duktigt djupa. En del var frågor som teologerna har ställt sig i århundraden. Och alltihop skulle jag klara av på mindre än en timme. Så jag var ganska slut efter detta. Men det var jättespännande. Men en fråga jag fick som jag uppskattade väldigt mycket: hur ska man gå tillväga om man vill få liksom struktur och ordning i sitt liv med Gud, med bibelläsning och bön? Och då gav jag bara några väldigt enkla tips. Börja i det lilla. Tänk inte, nu ska jag läsa hela Bibeln på 40 dagar. Det finns ju någon sån där fakir-bibelläsningsplan. Så man ska ta sig igenom alltihop. Risken är ju att om man börjar där, så slutar man också där. Och det vill man ju inte. Utan börja i det lilla, ta några verser, ta ett kapitel. När du börjar läsa, be den helige ande att hjälpa dig. Helige ande, du vet ju hur jag är. Jag är lite trög ibland, och du kan väl hjälpa mig. Hjälp mig så jag läser på rätt ställe. Hjälp mig så jag förstår vad det här betyder och så vidare. Skaffa gärna en bibelläsningsplan. Det finns en mängd fantastiska bibelläsningsplan. Faktum är att jag har ett bokmärke här som vill läsa igenom Bibeln en gång på ett år. Men börja inte med det. Titta i bibelappen till exempel, YouVersion. Där finns bibelläsningsplaner som löper över 5 dagar, som greppar över specifika ämnen. Till exempel nu för påsk så finns det fantastiska planer där du kan bara läsa igenom, ta del av påskens berättelser och lära dig utav det. Så det går att bli en bibelläsare. Det går att etablera den vanan i ditt liv. Och kanske ingen enskild sak du kan göra är viktigare än just detta. Ja, men jag är karismatiker. Jag vill ha liksom tjo och tjim och det ska jag språka. Men det blir inte så mycket tjo och tjim. Åtminstone inte långsiktigt. Om inte du får grunda det på någonting. Och grunden, det är Guds ordet. Men du får också flika eller lägga till, ska jag säga, inte bara ordet. Vi talar nu om att göra kallelsen stabil i ditt liv. Du får också lägga till bönen. Bönen är en fantastisk förmån som Gud har gett oss. Han skulle kunna ha nöjt oss med att ge oss ordet och säga: läs nu bröder och systrar och håll ut till jag kommer. Men han har också etablerat en direktkanal rakt in i det allra heligaste i himmelen, där Gud själv sitter på tronen. Och han har uppmuntrat oss och sagt att vi får komma frimodigt fram till honom och begära nåd till hjälp i rätt tid. Sättet vi gör det på, det är genom bönen. Och här måste vi bara ha med ett underbart bibelord från Filipperbrevets 4 kapitel, vers 6 och 7 i Filipperbrevet 4. Det står så här: Vad vackert detta är. Alla dagar, men i synnerhet den här dagen. I synnerhet i den här tiden. Då vi på ett sätt med rätta har nära till att bekymra oss. Så säger bibelordet ändå så här. Bekymra er inte för något. Utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och bevara era tankar i Kristus Jesus. I dessa dagar så fylls vår tillvaro om talet. Avtalet ska jag säga om covid-19, coronaviruset, om dess härjningar här i Sverige och ut över världen. Varenda nyhetssändning inte bara toppas av det utan innehåller för det mesta ingenting annat. Det mesta som sägs är inte av uppmuntrande slag. Jag tänker så här och jag har sagt under den senaste veckan. Om du, eller för den del jag, tittar på 10-20 nyhetssändningar, läser på alla nyhetsapparna, följer uppdateringarna om denna farsot. Hela dagen i ända, men bara en liten stund på morgonen läser på bibelverser, så blir det en väldig obalans. Och vi kan säga, ja, bekymra er inte, det är så lätt att säga det, men det går ju inte att låta bli att bekymra sig. Nej, men vi måste förstå hur vi funkar, vi människor. Det vi fyller oss med, det är det som kommer att råda och regera i våra liv. Och om vi vill leva ett liv som inte är på något sätt är oansvarigt, men där bekymmer inte plågar oss hela tiden, så behöver vi leva det livet nära Gud, i hans ord och i bönen. Jag såg faktiskt, jag tror det var igår, någon psykolog, någonting i den stilen, som gav ett råd till oss i den här tiden. Och han sa, titta inte på nyheterna mer än 5 minuter om dagen. Oj. Ja, men högst troligt så kan du få reda på det mesta du behöver. Låt inte detta fylla hela din tillvaro. Även om det fyller hela världen, även om alla andra är fulla utav det. Tillåt inte att fylla dig, för det kommer att fylla dig med fruktan och oro och känslan av uppgivenhet. Så se till att fylla dig med Gud istället. Det är en del av din kallelse, det är en del av det som får Gud att låta allting samverka till det bästa i din situation. Jag vill nämna avslutningsvis en tredje sak här, och den kanske är allra mest utmanande just nu. Vi har ordet, vi har bönen, men vi har också gemenskapen. Det finns ett uttryck för Gud väldigt tydligt förkroppsligat i församlingen. Bibeln säger att församlingen är Kristi kropp. Och du och jag, vi behöver gemenskapen med våra bröder och med våra systrar. Och det är ju just det som corona vill förneka oss. Och nu behöver vi lyda alla råd och allt gott som kommer ifrån olika myndigheter och så vidare. Så jag manar inte på något sätt till uppror. Men jag vill bara påminna dig om, gemenskapen är så viktig. Om inte vi kan mötas rent fysiskt, så blir det desto viktigare att vi håller kontakten med varandra. Att vi kommer ihåg varandra i bön, men också att vi kommer ihåg att slå en signal. Man kan ju ringa FaceTime om man är så lagd, eller umgås över sociala medier. Jag vet att det inte är detsamma, men jag vet också att det är väldigt mycket bättre än ingenting. Och jag vet att det betyder så mycket, i synnerhet för den som kanske sitter i karantän nu och känner sig bara bortglömd och isolerad på olika sätt. Så kom ihåg att gemenskapen, den hjälper oss att hålla oss i den kallelse som Gud har för oss. Jag vill avsluta med ett bibelord. Jag hämtade det i 2 Petrus brevs 1:a kapitel och den tionde versen. Andra Petrus 1:10. Var därför desto ivrigare bröder att befästa er kallelse och utkårelse. Gör ni det ska ni aldrig någonsin falla. Slutsatsen av det här lilla budskapet idag, det är att Gud är Gud även i tider som dessa. Att han är med oss i den här tiden. Att han vill leda oss fram faktiskt i sitt segertåg. Att det som på alla sätt är utmanande och känns svårt, i det ligger också möjligheter. Det ligger möjligheter för dig och mig som är kristna att sträcka oss ut till människor som kanske ännu inte har hört de goda nyheterna. Många av oss, vi har fått mer tid. Vad ska vi göra med den? Titta inte bara på nyheterna, utan använd den tiden till att göra din kallelse fast. Använd den tiden till att vara tillsammans med Jesus. Det är en broder som har börjat att skicka mig, och jag tror inte det är bara mig, bibelord eller sångversar på sms dagligen. Och det är fantastiskt. Det är ju en sån liten sak man kan göra, men som Gud tror jag vill använda och tala in i människors liv. Och nu de senaste dagarna så har jag fått någon vers eller par ifrån en gammal sång. Och jag vill, innan vi ber tillsammans här, så vill jag läsa ett par verser ifrån den. Sången är En liten stund med Jesus. Och vi börjar i den första versen faktiskt. En del av er, ni som är lite äldre, jag tror att ni känner väl igen den här. Jag ska inte försöka mig på att sjunga. Men vi ber, på tal om att sjunga, så ber vi lovsångsteamet att komma fram. För vi ska sjunga om en liten stund. En liten stund med Jesus. Och vad den jämnar allt. Och ger åt hela livet en ny och ljus gestalt. När jag är trött av vägen och allt som möter mig. En liten stund med Jesus och allt förändrar sig. En liten stund med Jesus när synden gör mig ve. Och otron vill mig hindra att blott på ordet se. En liten stund med Jesus och bördan lyftes av. Och faller från min skuldra i Kristi öppna grav. En liten stund med Jesus och hjärtats oro flyr. Och blicken vändes åter från jordens små bestyr. Till livets verkligheter. De ting som ej förgås. När himlarna och jorden av sin förvandling nås. Just nu och just här så vill jag att vi ska ta en liten stund med Jesus. Och vi ska be tillsammans. Vi ska speciellt be för dig som har hört av dig och lämnat bönämne. Vi ber bland annat för en 17-årig kille som svävar mellan liv och död. Och det finns många andra bönämnen som har kommit in. Men jag vill också speciellt be för dig som upplever mycket oro och bävan i den här situationen. Jag vill be för dig som kanske tillhör någon av riskgrupperna och som känner att jag måste hålla mig på min kant. Jag tror att du gör alldeles rätt i det, men jag vill att du ska veta att även när du är ensam så är du inte ensam. För Gud är med dig. Jag vill också be för dig som är sjuk just nu. Du kanske bävar och tänk om detta är corona. Ja, det kanske det är. Det vet vi möjligtvis inte förrän det har blivit testat. Men vad vi vet att Jesus Kristus har dött på Golgata kors. Att han bar inte bara vår synd, utan han bar också all sjukdom. Och därför så vill vi komma i bön till honom. Vi vill ta en liten stund med honom och bara bedja och be speciellt för dig som är i behov just nu. Innan vi gör det ska vi bara sjunga tillsammans en sångstrof som talar om vilken kraft som finns i Jesu namn. Det är det namnet vi ska be. Jag tackar dig att vi får be i ditt namn den här dagen. Vi ber i ditt namn därför att ditt namn är över alla andra namn. Och skriften säger att i ditt namn så måste alla knän böja sig. Men skriften talar också om varför ditt namn är starkare och mäktigare än något annat namn. Det är det på grund av att du gav ditt liv för oss människor. Du dog på ett kors. Du blev ett fullkomligt offer som försonar hela världen med Gud Fadern. Vi tackar Jesus att när du gick till korset och tog det på dig, all vår synd, all vår skuld, all vår skam, all vår smärta, all bundenhet, all fruktan. Du tog också alla våra sjukdomar. Därför Jesus så vill vi inte be något annat namn. Vi vill inte samlas i något annat namn än ditt namn. Men med ditt namn Jesus så känner vi sån frimodighet. Vi tackar dig Jesus att du just nu vill verka för varje människa som är med på den här gudstjänsten. Varje människa som tar del av det här, så vill du vara verksam just nu. Här jag ber speciellt för dem som är rädda, som kanske till och med känner sig bundna av fruktan, som bävar inför morgondagen, vars tillvaro har ställts på ända, kastats som kull utav det som går över världen just nu. Jag tackar dig Jesus att Golgata kors, det innefattar även detta. Det innefattar all sjukdom. Det innefattar alla följder som kommer att komma utav den här farsoten. Herre, jag bara ber att du kommer med din frid just nu till var och en som känner rädsla och oro. Jag säger, ta emot Guds frid just nu i Jesu namn. Jag ber för dem som är sjuka, Herre. Jag tackar dig för läkedom som även denna dag strömmar ut ifrån dina sår. Genom dina sår Jesus har vi blivit helade. Och jag bara talar ut den läkedomen, den hälsan till var och en som är i behov av det. Jag tackar dig att du vill komma här till var och en som som tar del av gudstjänsten. Du vill bara komma med en underbar, härlig närvaro. De som känner sig ensamma, de som känner sig utsatta, kanske till och med isolerade. Tack Herre för att du är hos dem på ett särskilt sätt. Tack att de bara får erfara, uppleva din närhet. Vi ber om det just nu i Jesu Kristi namn. Här så ber vi också för de bönämnen som har kommit oss till del. Vi ber för Jonathan som ligger där och svävar mellan liv och död. Vi bara lyfter honom upp inför dig just nu, Herre. Vi ber att din kraft ska nå honom där han är på sjukhuset. Vi bara talar liv in i hans kropp, in i hela hans varelse. I Jesu Kristi namn. Vi tackar dig, Herre, för att du är en Gud som fyller varje mänskligt behov. Vi ber om det just nu och vi ber, Herre, i ditt namn. There is power in the name of Jesus.
There is power.
Halleluja.
In the name of Jesus. There is power.
Yes. Det finns kraft i Jesu namn. Att bryta varje boll.
Break every chain. To break every chain. To break every
Halleluja.
To break every chain, to break every chain, to break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus.
Halleluja. Vi vill be också för dig som har problem med magen. Jag tror att det finns särskilt någon som lyssnar och du har sagt så här: magen är paj. Du har använt det ordet, vilket innebär att du antagligen är typ i min generation eller så. Men det betyder ju att magen är riktigt illa. Men jag bara vill tro tillsammans med dig just nu och be för dig att Gud helar din mage. Gud är mäktig och skapa nya delar i vår kropp om det behövs. Men vad som än behövs så vill jag bara be för dig. Jag känner också att det är någon som har problem med en fot. Jag kan inte riktigt säga det, men jag upplever det som att det gör ont när du sätter tyngden på foten. Och då vill jag bara ta med dig också i den här bönen. Faktum är vi kan väl göra så här. Bara för att få lite mer interaktion. Du ser ju mig, men jag ser inte dig. Men kan inte du, om du är sjuk, om du säger jag skulle så gärna vilja att Gud bara kommer till mig också. Jag känner mig så utsatt i den här tiden. Kan inte du bara sträcka dina händer mot skärmen där du sitter? Och så tror vi att Gud överbrygger varje avstånd. Jag har inte det som du behöver, men jag vet att Jesus har det. Jag vill bara förlösa det i bön till dig just nu. Fader i himmelen, jag tackar dig för den som har en mage som är alldeles sönderkörd, som är alldeles förstörd. Jag bara talar läkedom till den magen just nu. Och här om det behövs skapas nya tarmar eller upprättelse av bakterieflora, vad den är, så förlöser jag det just nu i Jesu Kristi namn. Och den som har smärta i sin fot när den belastas, jag bara tackar dig Herre för du rör vid den foten och gör allting väl. Och varje annan person som just nu behöver hjälp, tack Herre att du är hos dem. Jag bara tror tillsammans med dem och jag ber i Jesu Kristi namn. Amen. Underbart. Vi vill att du ska veta innan vi säger tack för idag att vi vill finnas här för dig och vi vill erbjuda det bästa vi har. Vi vill erbjuda Jesus till dig. Vi vill erbjuda hjälp i bön och support på alla sätt vi kan. Och du är välkommen att höra av dig till oss. Precis som du hörde Karina nämna, du kan hitta vår hemsida gudskraft.se. Du kan mejla oss, du kan skriva en liten stund till på chatten på YouTube. Och förresten, vi vill uppmuntra dig, prenumerera gärna på vår YouTube-kanal. Det är så att just nu går bara gudstjänsterna varje söndag. Det är hur enkelt som helst att hålla reda på. Men inom kort så kommer vi att sända andra inslag flera gånger under veckan. Och då, om du är prenumerant, så får du en liten notifikation om detta. Så behändigt så kan du vara med utan att missa någonting. Så prenumerera gärna på YouTube-kanalen. Det finns också telefonnumret som du ser ner på skärmen där du kan nå oss om du vill att vi ska vara med dig i bön, om vi på annat sätt kan bistå dig. Kort sagt, vi vill höra från dig. Inte minst om Gud rörde vid dig idag när vi bad tillsammans, skulle det vara jätteuppmuntrande för oss. Det känns lite speciellt, vet du, att bara stå framför en kamera så här och tänka sig att undra vilka som är där. Man har inte mycket gensvar och så vidare, men det skulle betyda jättemycket för oss om du hör av dig, i all synnerhet om Gud rörde vid dig idag. Vi önskar dig allt gott, all Guds välsignelse, och du är välkommen tillbaka nästa söndag om inte förr. Och då kommer vi att fira riktigt ordentligt, därför att då är det påskdagen, och det är den bästa dagen på hela året, för den talar om att Jesus inte bara dog utan han uppstod ifrån de döda. Missa inte nästa söndag, missa framförallt inte Jesus Kristus. I allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Gud välsigne dig.
Jättebra.